så där. Då ska vi börja kort med bön. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Tack Jesus för att du har vunnit seger på Golgata kors. Herre Jesus, vi ber idag att du verkar i våra tankar, i våra hjärtan. Vi prisar dig, vi lovar dig Jesus. Tack Jesus för var och en som har kommit för att vara med oss idag. Herre, vi ber också att du skulle öppna upp vårt innersta för att se och förstå allt som du har förberett för oss idag. Välsigna ditt ord, ge oss koncentration, ge oss kraft och styrka att lyssna. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. Vi har under de här torsdagskvällarna på sista tiden, det har inte varit direkt någon serie, men vi har talat lite grann om bara ganska praktiska ämnen och hur vi kan på något sätt göra våra kristna liv mera effektiva. Vi har använt ganska mycket illustrationer och så vidare. För vi vet att så här mitt i veckan, eller slutet av veckan kanske vi ska säga, så är vi ofta trötta och behöver kanske ha någonting som är lite lättare att smälta. Men idag så ska vi tala om att leva ett balanserat liv. Och då ska vi inte tala om att gå på lina, utan vi ska tala om att ha ett balanserat liv. Och den text som vi ska utgå från, den är hämtad från profeten Daniel. Och ska läsa ett antal versar här. Dels från första kapitlet, men också från sjätte kapitlet. Men vi börjar med första kapitlet och versarna 3 till och med 8. Daniel 1, 3 till och med 8. Kungen befallde sin första hovmarskalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnäm börd. Sådana som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i 3 år för att därefter de skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania, Misael och Azaria av judastam. Den första hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltisasar, Hanania, Sadrak, Misael, Mesak och Azaria Abednego. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Nu vill vi läsa också från det sjätte kapitlet. Och dels vers 3 och dels vers 10. Så 3 och 10 hämtade ur sjätte kapitlet. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satrapperna, ty en ande utan like var i honom, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Sen i vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så att han, som han tidigare hade brukat göra. Är det någon som någon gång har sett, och det vet jag att ni har, men jag säger det så i alla fall, att är det någon som har sett en jonglör någon gång? En jonglör är alltså en person som har olika bollar, eller det kan vara tallrikar, eller vad det nu kan vara, apelsiner kanske. Alla de här är i luften, och när jag var liten så kunde jag kanske lyckas hålla 3 apelsiner i luften. Jag tyckte det var imponerande. Men faktum är att jag vet inte hur många bollar som är världsrekordet. Men man ser på de här och det kräver en enorm situation. Eller förlåt mig, det kräver en enorm koncentration för att lyckas med det här. Och jag tänkte på hur våra liv ibland är på det här sättet. Vi försöker att hålla extremt många bollar i luften. Och på något sätt är det så att det här moderna samhället som vi lever i, det driver fram en viss utveckling. Vi är förväntade att pröva på saker, att göra saker. Och förväntningarna är väldigt höga på barn men också på vuxna. Man ska göra allt. Men faktum är att vi kan inte vara bra på allting. Men vi kan vara bra på någonting. Och vi vill naturligtvis upptäcka vilken gåva eller vilka gåvor eller talanger som Gud har gett oss. Och för att göra det så kanske vi måste pröva oss fram. Men det är roligt när man ser en människa som hittar ett område som de är bra på. De trivs med det, de jobbar hårt och de blir bra på det. Och ibland när vi har för många bollar i luften så märker vi att vi är lätt irriterade. Någon säger någonting till oss. Vi är på något sätt inte tillgängliga. Ni vet, någon vill prata med oss. Så kan vi också bli som ledare många gånger. Pastorer, jag kommer ihåg en pastor som sa så här att han upplevde att han var så upptagen att han kunde inte ta tid med människor. Han tänkte att om det är fallet, ja då är det någonting allvarligt fel här. Och han sa att om inte jag kan ge 30 sekunder, det är en halv minut, av mitt liv till en ny person på mötet i kyrkan eller i ett sammanhang. Om jag inte kan ge den personen min fulla uppmärksamhet under 30 sekunder. Ja, då är det någonting som inte stämmer. Då är det någonting som är fel. Då är det någonting som jag behöver omprioritera i mitt liv. Och de här sakerna är allvarliga. Men det värsta som kan hända oss, jag tror vi alla har varit där någon gång på något sätt, det är när vi förlorar glädjen att tjäna Gud. När vi förlorar glädjen att tjäna Gud. Att det inte är roligt längre. Vi har önskan att göra det. Vi har viljan att göra det. Men det är inte roligt på något sätt. Och många gånger, säger inte alltid, men många gånger så beror det just på detta. Att vi har för många bollar i luften. Vi har helt enkelt för mycket saker i görningen. Och det blir inte som det heter, varken hackat eller malet. Och det föder någon slags, ni vet den här känslan av att känslan av att avsluta någonting. En kurs, en skola, någonting liksom, när man har gjort det färdigt den här. Ja, liksom, wow, vad skönt. Och så är det med alla uppdrag, så är det med alla projekt vi gör, att vi vill kunna avsluta dem. Men många gånger så är det så att vi är under så mycket press att vi orkar inte ända fram. Vi slutar innan vi är klara. Vi har tagit oss vatten över huvudet som det heter. Och vi kanske inte reder ut allting. Och det föder en slags fördömelse. Att jag har inte riktigt klarat av det. Jag har inte riktigt gjort det som jag behöver. Och vi har ett personligt liv. Oavsett vilka vi är. Vi skulle kunna säga att det här är saker som har att göra med ledarskap. Men vi är alla ledare på något sätt. Vi är föräldrar, vi är kanske lärare i skolan, vi är kanske någonting på arbetsplatsen. Och även om vi inte är det i något sammanhang så är vi ändå ledare för att vi har Kristus i vårt hjärta. Vi har den här kunskapen och vi ger den till andra människor. Vi ska vara ett exempel för människor. Och jag tänkte på hur våra personliga liv är så viktiga att de har balans. Varför? Jo, därför att vårt offentliga liv, om vi kan uttrycka oss i de termerna, kan aldrig vara bättre eller effektivare än vad vi är på det personliga planet. Vi är på det offentliga planet vad vi egentligen är på det personliga planet. Och jag tänkte lite på några olika saker här vad det gäller balans. Och det första som jag vill nämna, det är betydelsen av balans. Vad betyder det egentligen när vi säger ordet balans? Vad tänker vi på? Vi kanske tänker på ordning. Vi kanske tänker på frid, helhet och så vidare. Men att ha balans, det betyder att varje del av vårt liv får rätt mängd av tid och energi vid rätt tidpunkt. Det betyder inte att alla delar av vårt liv får lika mycket tid och energi och uppmärksamhet. Men det betyder att det får rätt mängd. Och det är ungefär som en balanserad diet. Ni vet de här kostpyramiderna och olika kostcirklar och allting. Där finns olika komponenter som människokroppen eller som vi behöver för att leva hälsosamt. Men det betyder inte att vi ska ha lika mycket av allting. Utan det betyder snarare att vi ska ha rätt mängd av allting. Och det finns en viss skillnad på det. Vi behöver ha ett balanserat liv. Rätt mängd av allting. Och det behöver vi få från Gud. Och det andra jag tänkte på, det var att vi behöver skapa balans i våra liv. Vi behöver skapa balans. Och Daniel, han var en speciell man. Kungen såg hans liv. Det står att en ande utan like fanns i honom. Det betydde att alla andra också hade en ande. Alla de här vise männen som fanns i Babylon, som fanns i det här riket, de hade också på något sätt en ande som de uttryckte. Men ingen kunde mäta sig med den ande som fanns i Daniel. Varför? Jo, därför att det var Guds ande. Och kungen urskilde det här. Och han sa, den mannen vill jag ha på den främsta platsen i riket. Och på samma sätt är det för varje kristen som skapar eller låter Gud skapa balans i ens liv. Ur oss eller i oss kommer en ande att vara manifesterad som människor kommer att se och märka och faktiskt efterlängta. Och jag tittade lite grann på Daniels liv. Och jag fann inte mindre än 6 områden som Daniel på något sätt bemödade sig om, prioriterade i sitt liv och gav uppmärksamhet till. Och det första området, det var det fysiska. Vi ser här hur i första kapitlet, den 8:e versen, att han, det var angeläget för honom att inte orena sig med kungens mat eller dricka det vinet. Teologer har funderat mycket på vad det här innebär eller innebar. Vad var det som gjorde att han ville avstå från det här? Det finns kanske olika förklaringar, men den troligaste och kanske enklaste förklaringen är att Daniel var en jude. Han kom ifrån Israel. Han hade växt upp med olika förordningar som hörde till lagen och den judiska traditionen när det gällde kosten och drycken och så vidare. Och han ville inte bryta mot dessa lagar, mot dessa principer som han hade växt upp med och fått lära sig som barn. Och det står att det var angeläget för honom att inte orena sig. Och jag tänker på hur viktigt det är för oss att vara angelägna om. Det kanske låter så praktiskt när jag säger det, eller överpraktiskt. Men att faktiskt ta hand om våra kroppar. Ibland säger någon så här, ja men jag har en pånyttfödd ande och jag har en själ. Det är inte så viktigt vad jag gör med min kropp. Men faktum är att vår kropp är det verktyg som för vår ande och själ framåt. Om inte vår kropp fungerar så kan inte heller den immateriella delen av människan fungera effektivt i Guds rike. Så att för mig att ta hand om min kropp, det betyder att jag är en god förvaltare. Och det står i första Korinthierbrevet 4:2 att det är förväntat av de troende att vara goda förvaltare. Och det inkluderar också kroppen. Vi har en fallen kropp. En kropp som är föremål för synden. Och vi vet att vi så småningom dör. Men det betyder inte att vi ska ignorera kroppens behov. Och Daniel förstod vikten av att också ge sin kropp, sin fysiska människa, prioritet. Och jag tänkte på det, om jag lever ett liv där jag kanske lever på grund av god hälsa, eller orkar på grund av god hälsa, att vara aktiv 10 år längre. Hur mycket betyder inte det för Guds rike? Om jag är stark och orkar att hålla på lite längre varje dag, så betyder det också någonting för Guds rike. Jag kan betjäna min omgivning mera. Så det fysiska. Men sen såg vi också det mentala. Det mentala var någonting som Daniel också, han var en lärd man. Han sattes under 3 år till att studera det som det babyloniska riket hade att erbjuda. Alla de fina grejerna, all kunskap, språket, litteraturen. Vi vet inte exakt vad han studerade, men han blev en lärd man. Men jag är helt övertygad om att han också studerade skrifterna. Han studerade också andra saker som han hade tillgång till i sitt liv. Och vet ni, många gånger när vi blir passiva, vi läser inte så mycket, vi tar inte del av olika saker, vi är inte skarpa. Och jag tror att Gud vill att vi ska vara skarpa. Jag har sagt det här många gånger, jag ska inte gå in på det, men jag vet att ta del av nyhetsflödet för mycket kan ibland bli en börda för våra själar. Därför vi är inte gjorda för att bära tunga bördor och elände. Så det är inte det jag syftar på. Som en del människor, de tittar på nyheterna 10 gånger om dagen. Som att de inte vet vad de säger. Det är samma sak varje gång. Men jag tänker på hur vi behöver vara skarpa. Vi behöver lära oss om olika saker, olika fenomen i vår omgivning. Så att när människor talar med oss om andliga ting, att vi kan också förankra de här och vi kan på något sätt relatera till olika ämnen. Därför att det får människor på något sätt att bli intresserade. Här är en människa som är skarp. Här är någon som har kunskap. Och Daniel bemödade sig med att vara mentalt skarp. Och det behöver vi vara också. Läsa mycket, ta del av information. Och i synnerhet den som kommer från skriften. Men sedan så ser vi också ett annat område, nämligen relationer. Det är ett område som behöver vara föremål för vår prioritering. Vilken del ska relationerna få i våra liv? Och det finns en vers i andra Korinthierbrevet 6:14. Där det står att vi ska inte gå i ok med de som inte tror. Vid ett tillfälle för ett antal år sedan så var det en person som ställde en fråga till mig. Och de undrade över huruvida det var rätt att umgås med människor som inte var troende. Och det kan låta som en lite knivig fråga. Och jag tänkte lite grann. Och jag svarade på det sättet att min övertygelse är att som kristna har vi 2 typer av relationer. Vi har en relation som är i Kristi kropp. Det vill säga vi umgås med andra troende. Det är för att vi bidrar med vår del. Vi bygger upp människor och vi blir uppbyggda. Och i Efesierbrevet 4 så talade om hur vi är del av Kristi kropp. Och vi är lemmar i denna kropp. Och varje lem bidrar till att bygga upp fullheten av Kristi kropp på jorden. Så det är en form av relation. Men vi är i världen, men inte av världen. Och Det betyder också att vi har relationer på arbetsplatserna, skolorna, överallt. Också med ofrälsta människor. Vi kan inte lämna den här världen, säger Paulus i 1 Korintherbrevet 5. Utan vi är i den här världen. Men, här är poängen. Att när vi umgås med människor i världen så har vi alltid en vision genom bönen att den här människan vid något tillfälle, vid rätt tidpunkt, när Gud har gjort deras hjärtan öppna och mogna, att vi ska få dela evangeliet med dem. Men att umgås med ofrälsta människor bara för att vi umgås med dem, jag ser inte att Bibeln egentligen styrker det tankesättet med tanke på vad vi läste i andra Korintherbrevet 6:14, att vi ska inte gå i ok med dem som inte tror. Vad har ljus med mörker att göra? Vad får jag ut av det? Så att det finns två typer av relationer. Och vi behöver prioritera det här. Hur ska vi umgås med människor? Hur mycket ska jag umgås med? Jag måste vara en förvaltare av min tid här. Men Daniel, han hade också här... relationer som han hade varje dag. Han träffade människor, inklusive kungen. Och han på något sätt betjänade dem med sitt liv. Han levde ett liv som var en manifestation av den levande guden. Och människor blev vidrörda. Och när tidpunkten var mogen och rätt, ja, då fick han framföra evangelium. Man fick berätta sanningen för de här människorna. Men sen så det fjärde området som vi behöver tänka på när det gäller att skapa balans, det är det andliga området. Andagslivet, bönen, studierna, meditationen. Det här är ett område som jag tror ofta blir lidande. När vi gör vårt schema för dagen eller för veckan eller för året, då är det lätt hänt att det här sorteras bort. Därför att vi tycker på något sätt att det kanske, det får väl gå. Men det är faktiskt någonting som många gånger blir försakat. Och vi läste här i Daniels 6:e kapitel och den 10:e versen att 3 gånger om dagen då gick Daniel till sitt rum. Och han föll på sina knän. Och han tillbad den levande guden. Och jag tycker det är så häftigt. För tänk på att nu pratar vi om någon som var ungefär som, liksom han var en vice president eller kungens närmaste man. Han var en högt uppsatt man i vad som var då världens mäktigaste nation. Och han kunde givetvis ha sagt att jag har så mycket på mitt schema idag. Jag har så mycket jag ska göra. Jag har sammanträden och möten. Och jag har det ena med det andra. Och han kunde sagt att det här har ingen plats i mitt liv. Jag måste prioritera bort det. Men han gjorde det inte. 3 gånger om dagen gick han till sitt rum. Och han visste att det var där som han hämtade kraft för allt annat. Så här har vi den andliga biten av livet. Och sen den femte biten, arbete. Hur många av oss lever inte för arbetena? Har sin identitet i arbetet. Det är en flykt, en tillflykt. Människor flyr till sina arbeten. Och det är inte så att vi inte behöver jobba. Vi behöver få mat på bordet. Vi behöver ha ett vittnesbörd för vår omvärld. Det är ingen tvekan om det. Och jobbet och arbetet har en betydelse. För vi är också där att vara salt och ljus. Och Gud har säkert någon eller några människor där som han vill att vi vid något tillfälle får dela sanningen med. Men arbetet är ofta någonting som kanske får, om inte en för stor plats, men kanske en felaktig plats. Och skapar en slags obalans. Och jag tror det är viktigt många gånger att vi på något sätt tänker över den här biten med arbetena. Liksom att kan jag förändra någonting? Kan jag liksom göra det annorlunda? Ibland kanske vi inte kan det, men ibland kanske vi kan det. Och det är en viktig del. Och den sjätte och den sista, det är familjen. Och det är intressant hur i dagens samhälle så är familjen både försakad och avgudad på samma gång. Det låter lite märkligt, men så är det faktiskt. Å ena sidan är vi så upptagna att vi inte hinner med våra familjer. Å andra sidan så har familjen en väldigt stor roll på ett annat sätt. Och vi talar ofta om kvalitetstid. Vi har väldigt lite tid över för våra familjer. Och säger vi, men den lilla tid vi har, det är kvalitetstid. Men jag tror inte att man alltid kan säga det till familjemedlemmarna eller barnen och så vidare. Du, den här veckan har jag bara en kvart för dig. Men det är en riktigt hög kvalitet på den kvarten. Jag tror inte att man riktigt jag tror inte att man köper det. Jag märker det själv, och jag har fått göra den här prioriteringen i mitt liv många gånger. Hur man är så upptagen. Och sen helt plötsligt så upptäcker man, okej, men jag är gift också, jag har familj, jag har de här sakerna. Och en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Det betyder att vi många gånger måste göra omprioriteringar. Därför att om vi förlorar våra familjer, då förlorar vi också vår tjänst inför Gud, åtminstone tillfälligt. Därför att det är så tungt och jobbigt på det sättet. Så att det är väldigt viktigt att ge också våra familjer den tid som den förtjänar. Och vet ni, så det här var 6 områden. Det fysiska, det mentala, relationerna, den andliga biten, arbetet och familjen. Och om ni tänker i de här delarna som vi nämnde, som en paj på det här sättet, med olika tårtbitar på det här sättet. Ofta är det ju så att vi tänker på saker och ting som en lista. Så skriver vi upp, och då är det så att det som är överst på listan, det får högst prioritering. Men om vi tänker på vår dag eller vår vecka eller vårt schema som en paj med bitar. Och det är inte ens säkert att de här bitarna är lika stora. Utan vi frågar Gud, hur får jag ett balanserat liv? Hur mycket tid ska jag lägga på de här olika områdena? Gud, hjälp mig med det. Hjälp mig att få ett liv som är balanserat och som har en helhet. Och som på det sättet reflekterar ditt liv, precis som Daniel. Han hade en ande som inte kungen i Babylon hade sett dess like till. Och han var imponerad av det. Och han ville sätta denne man till att vara över alla andra i riket. Och vi ska titta på också hur man bemästrar den här balansen. Ibland så är det så att vi tror att vi kontrollerar våra pengar och vår karriär och vår dag till och med. Men många gånger är det så här att de här sakerna kontrollerar oss istället. Och Daniel, han prioriterade och bestämde sig för att inte äta av den här maten som kungen erbjöd honom. Därför att det var inte i enlighet med den lag som han hade ställt sig under och ville leva för. Och han prioriterade, som vi talade om tidigare, 3 gånger om dagen ett andagsliv med bön. Och tänk på det, det hade varit så lätt för Daniel att strunta i de här grejerna. Han var hundratals mil borta ifrån sitt hemland. Och hans hemland låg i ruiner. Det var ingen som ens trodde att det någonsin skulle byggas upp. Den där guden där borta i Israel. Den där lagen som Mose gav för 1000 år sedan ungefär. Alla de här grejerna som våra förfäder har följt. Varför? Här är jag i den här stormaktens centrum. i palatset, bland de förnäma människorna. De har sina traditioner, de har sitt sätt att leva. Det är en ny kultur. Varför skulle jag hålla fast vid de här gamla grejerna? Han kunde tänkt så, men det gjorde han inte. Han hade den levande guden i sitt hjärta. Och han bemödade sig med att inte falla i denna fälla. Och låta den här nya kulturen absorbera hans liv. Och han verkligen gjorde det. Och vet ni, livet blir aldrig balanserat om jag inte har Gud i centrum. Jag kan pussla och plocka med mina bitar. Ni vet, den här pajen eller tårtbiten. Hur mycket ska jag ha här? Och göra våra scheman och skriva i våra små anteckningsblock. Och jag måste berätta det här som en liten parentes. Men jag bodde ju ett par år i Azerbaijan, och det var ju pastor Matti Sirvio som var pastor i församlingen där och ledare för teamet, och en del av er känner igen honom sedan gammalt. Och han var en gång, och kommer inte ihåg riktigt i vilket sammanhang det var, men han träffade en person som var chef för ett väldigt stort tryckeri. Och de skulle trycka saker åt oss och så vidare, och vi skulle liksom inleda en affärsrelation med det här tryckeriet. Och han träffade då direktorn, som det alltid hette där. Det var inte chefen utan direktorn. Och då kom de överens om några saker, och pastor Matti tar upp sin lilla kalender heter det. Och så skriver han i någonting i den där, och då säger den där mannen till honom: vad är det där för någonting? Och han säger: det är en kalender. Jaha, vad är en kalender för någonting? Det var så kul, för att han visste inte ens vad en kalender var. Han hade aldrig i hela sitt liv skrivit ner ett avtalat möte eller några sådana här, liksom ingen struktur överhuvudtaget. Och jag tyckte bara det var så komiskt på något sätt, när man kommer från våra kulturer här. Så åtminstone förr så var det så att de här sakerna var väldigt noga. Hur man gjorde saker och att man gjorde det rätt och att man liksom var punktlig och alla de här sakerna. Men faktum är att jag kan vara i köttet en väldigt organiserad människa. Alltid i tid, alltid duktig, alltid göra det jag ska. Bättre än vad man ens förväntar sig av en. Men det betyder inte att mitt liv är gudfruktigt. Det betyder inte att mitt liv reflekterar Jesu karaktär. Därför att om jag inte har Gud i centrum, då kan jag aldrig hävda att jag har ett balanserat liv. Och det är det vi ofta gör. Vi försöker att vara flera personer samtidigt. Vi ska göra det och det, och vi ska kunna det och det, och vi måste vara bra på olika saker. Men faktum är att det mänskliga livet är ämnat eller tänkt att levas från ett gudomligt centrum. Det center. Att allting utgår ifrån Gud. I Kolosserbrevet 1:27 står det att härlighetens hopp, Kristus i oss. Han är i oss. Och vad vi än gör, vad vi än planerar, vad vi än praktiserar, det ska utgå från honom. Gör vi det, ja, då kan vi säga att vårt liv är automatiskt på ett sätt balanserat. Och varje beslut som vi tar som kristna kan vi säga leder till en av två olika saker. Antingen till balans eller till kaos. Och Gud vill att vi lever balanserade liv. Han vill att vi fattar beslut som på något sätt förhärligar honom. Att varje del i vårt liv får rätt mängd av tid, energi och uppmärksamhet. Och jag vet att många gånger är det så att när inte vår dag räcker till, så försöker vi bara helt enkelt att lägga till lite tid. Men det går inte. Jag försöker liksom skaffa en klocka med 25 timmar istället för 24. Men det funkar inte så. Vi har bara den tid som vi har, och vi måste på något sätt vara förvaltare av den. Och det fjärde och sista som jag vill tala om här är att upprätthålla balansen. upprätthålla balansen. Har ni någon gång sett, det har ni naturligtvis, eller kanske inte om ni är väldigt renliga av er, spindelväv. Men det brukar finnas någon gång sådär, om man tittar under en soffa eller någonting sådär. Aha, det kom jag inte åt med dammsugan sist. Så ser man spindelväv. Och det var Magnus som berättade det här en gång. Han hade tagit upp det i ett ungdomsmöte också. Han berättade om olika saker i Guds skapelse. Hur människan gör olika saker. Ingenjörskonsten liksom. Aha, kolla vad människan har gjort. Men det finns ingenting som människan har gjort som inte Gud i sin skapelse vida överträffar. Och spindelnätet är en av de sakerna. Ett spindelnät kan tyckas inte vara så där märkligt. Man sparkar lite på det så försvinner det. Men om ni har tagit i det någon gång på det här sättet så är det faktiskt väldigt starkt. Och han sa så här att om en spindel, hemska tanke, skulle varit lika stor som vad vi människor är. Och vävt ett spindelnät som skulle varit i proportion till sin storlek, så skulle spindelnätet vara så starkt att ett trafikflygplan skulle kunna flyga in i det och fångas upp av det. Så starkt det är. Men ändå, om ni har sett hur spindel bygger det här nätet, de har en referenspunkt. Det utgår alltid ifrån det. Man utgår och återgår. Man utgår och återgår till den här referenspunkten. Och skulle man liksom plocka bort en enda liten sån här väv, då kan hela nätet kollapsa. Och jag tänkte på det liksom, varje sak vi gör i vårt liv, det utgår från Kristus. Han är vårt liv, står det i Kolosserbrevet 3:4. Kristus som är vårt liv. Hans ande har förenats med vår pånyttfödda ande i 1 Korinthierbrevet 6:17. Och där utgår allting. Vi väver en liten sån här tråd. Och vi gör någonting. Men vi utgår därifrån. Och när vi har gjort den här tråden, då återgår vi till Kristus. Och på det sättet så kan vi väva ett nät. Och vårt liv blir som ett vackert mönster. För att de här, vi tycker ju inte det när vi ser de här spindelnäten, men de är ju faktiskt fantastiskt vackra när man ser på dem. Mönster, hur de är gjorda. Och vi vill bara inte att de ska vara under våra soffor och sängar. det här behöver vi bestämma oss för. Vi ska vara balanserade. Daniel gjorde det. Han prioriterade olika saker. Och ibland så behöver vi bara se över våra liv. Fundera lite grann. Samtala kanske med någon pastor eller någon andlig person. Om nu pastorn är andlig. men någon person. Och liksom titta lite grann. För ibland så är vi så blinda för våra egna liv. Hur vi lägger upp våra scheman och så vidare. Och fundera lite grann. Hur kan jag prioritera olika saker? Och se hur Gud välsignar när vi prioriterade rätt. Och Luther kände till den här principen. När han sa att de dagar när han var väldigt upptagen och hade väldigt mycket att göra, då spenderade han extra tid i bön. För att han visste att han behövde det. Och vi kan säga att ett fokuserat liv är ett balanserat liv. När jag fokuserar på Kristus, när han är min referenspunkt, när jag utgår från honom, när jag återgår till honom, vad jag än gör, när jag bygger mitt livs spindelnät, om vi kan uttrycka oss i sådana termer, ja, då är jag fokuserad. Och är jag fokuserad, då har jag också ett balanserat liv. Och det här är jätteviktigt att tänka på. Daniel var en man som kunde varit bitter. Han kunde varit negativ. Han hade blivit bortförd som fånge ifrån sitt land. Han hade sett sitt eget folk förgöras, förtryckas och sin stad och sitt land fullständigt förstört. Han hade kommit till ockupationsmaktens centrum. Han kunde sagt i bitterhet att jag ska inte tjäna dig Gud. Är det här tacken för vad jag har gjort för dig i mitt liv? Men han sa inte det. Han såg att Gud fanns där. Han visste att i Israel, eller över Israel, så vakade den levande guden, den högste guden, den enda guden. Och han visste att denne Gud, förr eller senare,
Och troligtvis så hade Daniel också läst Jeremias profetia. Att om 70 år så skulle folket komma tillbaka. Så han levde med detta löfte och detta hopp. Och under tiden så hade han ett liv som var balanserat. Det var fokuserat på Gud och löftena. Och därmed så var han en man som tillsammans med kanske några få andra i Bibeln och historien förändrade och förvandlade historien på ett fantastiskt sätt. Så Daniel är ett exempel på ett balanserat liv som vi också kan leva och förhärliga Gud. Amen.